Denna podcast är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Genom att fortsätta lyssna bekräftar du att du tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige. Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna. Pfizer tar inte ansvar för innehållet i podcasten.
Välkommen till Pfizer Sveriges första poddsändning som kommer handla om trippelbehandling hos patienter med förmaksflimmer som har drabbats av akut hjärtinfarkt eller har en stabil iskemisk hjärtsjukdom. Angelo Modica heter jag. Jag är medicinsk rådgivare på Pfizer och är ansvarig för hjärt-kärlläkemedel. Jag har idag tre kardiologer med mig här i studien från olika delar av Sverige som ska prata om trippelbehandling och hur de gör på sina respektive sjukhus. Jag börjar med att hälsa Christoph Fahrenhorst från Uppsala. Välkommen.
Tack, tack.
Och Oskar Angerås från Göteborg.
Tack så mycket.
Och sedan har vi även Jesper van der Pals från Lund.
Ja, tack.
Vi ska ta en första fråga, börjar vi med här då. Och vi börjar med enkel fråga här till er. Vad finns det för utmaningar med att ställa diagnos hjärtinfarkt hos patienter med förmaksflimmer jämfört med patienter som inte har förmaksflimmer? Har vi några svårigheter där? Finns det några utmaningar? Jag tänker på, de har ju ofta snabb hjärtrytm.
Alltså en uppenbar utmaning är ju att det kan vara svårt att skilja en typ 2 iskemi från en typ 1 iskemi i samband med snabbt förmaksflimmer. Där har man ju en uppenbar svårighet.
De är ju generellt äldre, de patienterna som har förmaksflimmer och hjärtinfarkt samtidigt. Så att i den populationen är andelen typ 2-infarkt större än i en yngre population som har mer ren artrotombotisk eller plackruptur som förklaring till deras icke-estensinfarkt. Och typ 2-infarkt, det vet vi väldigt lite om hur vi ska behandla.
Det finns ju väldigt, det är väldigt svårt att skilja en typ 1-infarkt från en typ 2-infarkt. Så ibland blir, kanske man tenderar till att säga att det här är en typ 2-infarkt bara för att patienten har flimmer. Och jag tycker nog att man ska vara, ha mer på fötterna för att kalla det för en typ 2-infarkt än att säga att det här är bara för att man har ett flimmer så är det en typ 2-infarkt. Och det tror jag de flesta håller med om. Men att ibland tenderar att inte till exempel angiografera patienter som har flimmer på grund av att vi tror att de har en typ 2-infarkt. Så vi kan nog missa en del där.
Sen har vi den omvända problematiken också såklart, att vid en etablerad infarkt, en klassisk STEMI, så är det ju inte ovanligt att en patient går över under en kortare period i ett förmaksflimmer. Men det vet vi inte heller riktigt hur vi ska hantera ur ett mer långsiktigt perspektiv. Om det är relaterat till en avgränsad utlösande orsak eller om det är något som står för ett mer kronisk flimmerproblematik.
I ett sånt fall då, när man har en patient som får sitt flimmer vid bordet till exempel första gången, tänker man då att man ska se med bandspelare eller något liknande och se om de har paroxysmalt förmaksflimmer framöver? Eller hur hanterar man det? Eller sparar man det till återbesöket sen?
Jag personligen tycker att det kommer tillbaka lite grann på hur det har sett ut under vårdtiden. Mm. Alltså ett kortvarigt förmaksflimmer vid det akuta insjuknandet i samband med intervention som sen inte man ser ett spår av under resten av vårdtiden. Kanske man kan vara lite mer återhållsam med att behandla på sedvanligt sätt med antikoagulation. Men är det inte det, då tycker jag nog man får ta det på allvar och behandla det så som ett sedvanligt flimmer. Står man där i mellanläget så får man naturligtvis väga in trombosrisk och blödningsrisk när man väljer hur man ska göra. Men i den mån man inte väljer att behandla förmaksflimret med antitrombotiska läkemedel, då är det en bra strategi. Då får man samla mer information, som jag ser det, i alla fall.
Mm. Samtidigt som att jag håller med dig om det, men det indikerar ju någonting att de har haft ett flimmer. Det kan ju indikera en benägenhet att få flimmer även efter infarkten utan att du vet om det. Det ser man ju även på patienter som genomgår bypasskirurgi till exempel, att de har ju högre strokerisk. Patienter jämfört med PCI till exempel. Både vid kranskärlskirurgi och även med aortaklaffkirurgi. Det kan ju vara att patienterna får lättare efter avancerat kranskärlssjuka, så har de en benägenhet att få flimmer postoperativt som vi inte vet om, och så även om vi ser korta sånt där, så väljer vi att inte behandla det med antitrombotiska läkemedel. Så jag tror man ska vara ganska benägen att ge dem trombosläkemedel.
Jag tror det också. Jag håller med om det. Och man måste ju också komma ihåg att ration mellan symptomatiska och asymptomatiska paroxysmer väger över mot asymptomatiska. Mm. Så att man kan ju lätt missa om man bara väntar och ser.
Mm. Och vi har ju analogin där med pacemakerkontroller, när man hittar tysta förmaksflimmer som patienten inte känner av, och då vet man inte hur man ska hantera det. Men där har man också börjat svänga över mer och mer mot att tolka det här som förmaksflimmer, och det finns en risk för stroke om man har riskfaktorer för stroke. Men det pågår ju studier även om det området. Mm. Så vid icke-ST-höjningsinfarkt och förmaksflimmer och troponinläckage, då är det svårigheter att veta vad som är vad och vad. Men man bör ha ischemi i första hand som är åtanke att man ska kranskärlsutreda dem. Och inte avfärda det för snabbt.
Visst, det beror ju kanske lite grann också på symptomen hos patienter, hur patienten insjuknar när de söker sjukhus. Mm. Och också lite grann nivåerna av hjärtmarkörerna. Hur höga nivåerna är beroende på vad man kanske tänker på i första hand.
Men sen kan det ju också, alltså troponinläckage vid snabba flimmer kan ju indikera en stabil kranskärlssjukdom också, som är asymptomatisk. Det kan finnas en potentiellt prognostisk vinst med revaskularisering också, även om det inte är en typ 1-infarkt.
Visst.
Men det hänger ju ihop med, och det är ofta är de här som Kristoff säger, äldre patienter och mer multisjuka, så då kanske den prognostiska vinsten med revaskularisering är mindre. Men man ska inte glömma det, att det är inte bara infarkt utan även en liksom, ska man säga, kranskärls burden, eller hur mycket kranskärlssjukdom som finns, det kan vara en indikator på det också, om man får troponinläckage för snabba flimmer.
Sen skiljer de sig lite åt också, om man tänker en förmaksflimmer patient som får hjärtinfarkt, och så har ni en hjärtinfarkt patient som inte har förmaksflimmer. Man har andra ställningstaganden när det gäller behandling som man måste ha i åtanke. Och innan vi går in på behandling specifikt, hur resonerar man där? Vad finns det för risker för dessa två patienttyper? Vad har den här typiska hjärtinfarkten för risk? Vad är det man vill skydda? Och vad har förmaksflimmer patienten för risk? Vad är det man vill skydda? Förstår du vad jag tänker? För det är inte, jag tror inte alla tänker riktigt på det, och det är en väldigt viktig fråga. Vem vill börja resonera kring det här?
Ja, alltså när det gäller all antitrombotisk behandling eller när det gäller all läkemedelsbehandling måste man ju värdera risker mot potentiell nytta. Och när det gäller den antitrombotiska behandlingen så blir det tydligt att det gäller att värdera risker mot blödning, mot risker mot kemiska händelser. Och vad som kanske gör förmaksflimmerpatienten som får hjärtinfarkt lite speciell, det är att vi både har risk för kemiska händelser som är relaterade till kranskärlssjukdomen primärt. Alltså händelser antingen i anslutning till stentet om det är en PCI-behandlad patient, eller som är relaterade till den vulnerabla kranskärlssjukdomen. Medan har patienten samtidigt förmaksflimmer, då har ju patienten samtidigt den risken för kemiska händelser som är relaterade till tromben utifrån förmaksflimmersjukdomen. Och då är till syvende och sist i första hand stroke-sjukdomen som inte är primärt relaterad till kranskärlssjukdomen. Blödningsrisken den finns oavsett genesen till den kemiska risken. Och på något sätt måste man väga de här riskerna och nyttan med behandling mot varandra. Och det blir kanske ställs mest i sin spets hos förmaksflimmerpatienterna.
Det var väldigt heltäckande svar. Ja, andra någonting att tillägga här?
Ja, men risken för det man vill skydda patienter med hjärtinfarkt mot är ju att de ska få en ny hjärtinfarkt. Och det är ju både utifrån stentet men även att man får en ny plackruptur. Och den risken är ju som störst ju närmare hjärtinfarkten man är. Så att säga, första året är det väl liksom drygt 30% kanske som får en ny händelse i kemisk eller annan efter en infarkt. Men sen avtar risken efter det. Medan sen, en flimmerpatient, risken för stroke är väl lite mer kontinuerlig så att säga. Så att den avtar väl inte på samma sätt med tid.
Nej, det håller jag med om. Sen kan man säga att man måste ändå differentiera mellan olika patienter. Och just vad gäller samtidigt AKS och förmaksflimmer där behandlingarna kommer att dela en blödningsrisk och potentiera blödningsrisken hos varandra respektive trombocythemma och antikoagulantia behandling. Så får man komma ihåg att man får ha en patient med förmaksflimmer och tillräckligt hög kärlsvask risk score för att man ska, tycker jag, ta den tromboemboliska risken eller kunna väga in den på allvar. Mm. Annars kommer man att få en nettoeffekt som, där de inte tar ut varandra så att säga.
Om jag får provocera dig lite grann då, vad tycker du är tillräcklig kärlsvaskrisk då?
Jo, man säger, låt säga att man har kärlsvask 0 och ett förmaksflimmer, då ligger ju tromboembolirisken på ungefär 0,7-0,8% per år. Sen lite grann beroende på var man får sitt poäng ifrån på kärlsvaskskalan så stiger den ju till någonstans 2% med kärlsvask 1 i runda tal på årsbasis. Och det är ändå en relativt låg risk per dag. Medan om man kommer upp på 4-5 i kärlsvask poäng, då kommer man ha en klart högre tromboembolirisk. Där det känns mer motiverat att även under kortare tid ha obruten antikoagulantia behandling. Sen skulle jag säga att i praktiken så är det väldigt få patienter som har få kärlsvask poäng när de har förmaksflimmer och i kemisk hjärtsjukdom. För att de får med automatik 1 poäng av sin hjärtinfarkt. Och i praktiken är de flesta över 70 år och har ett par andra komorbiditeter. Men jag tycker ändå att det skadar inte att ha med den aspekten när man liksom väger fördelar och nackdelar med behandlingen.
Absolut.
Jag håller med om det, men jag var lite ute efter att som jag ser det hittar jag väldigt få förmaksflimmer patienter som har hjärtinfarkt som inte är i behov av antikoagulation.
Mm. Det instämmer jag med.
Men det är ju återigen som du sa från början, Kristoffer, att man får väga där risken med den behandling man ger mot nyttan. Då är frågan liksom precis i anslutning till infarkten, om man har lågare eller lägre eller kärlsvask, så kanske det i vissa fall i alla fall kan man inte ge antikoagulation kanske första månaden eller första veckorna om man vill trippelbehandla patienterna eller dubbelbehandla med trombocythämmare liksom, i vissa utvalda fall då.
Men jag tror att det har hänt mycket för oss som är interventionella kardiologer, har det ju hänt mycket när det gäller säkerheten för våra stent bland annat. Vi har idag en stenttrombosrisk som ligger, vi har en incidens ungefär på 0,8%. Så att vi har pratat mycket om stenttromboser och det är självklart en fruktad komplikation som fortfarande har en hög risk för mortalitet. Men det är ändå ganska ovanligt. Och det är ju tack vare att vi har både moderna och välfungerande stent men också att vi har en bra trombocythämmande behandling. Men jag är lite rädd för att det kanske har stentrombosrisken har kanske lagt lite för mycket fokus vid den trombocythämmande behandlingen, att man ibland har tappat behovet av antikoagulantia hos de här patienterna. Tittar vi SwedeHeart och tittar på patienter som har hjärtinfarkt och samtidigt förmaksflimmer så är det ungefär hälften som får adekvat antikoagulation och hälften får inte det. Och jag tror att det är säkert som du är inne på, Oskar, att alla ska inte ha antikoagulation, men 50% är lite sannolikt för få patienter tror jag som får.
Absolut, och det viktiga är ju att man har tagit ställning.
Ja.
Det har ju säkert inte alla de som inte får antikoagulation, där har man kanske inte tagit någon aktiv ställning.
Nej.
Utan undvikit det.
När vi är inne på det här med att ta ställning tycker jag också att det beslutet är intressant. Alltså vilken struktur man använder för att fatta det beslutet. För ibland har jag känslan av att man, när man säger att man individualiserar behandlingen, så är det individualiserat ut efter att varje läkare har sin individuella approach. Men jag tror att det är farligt vad gäller just den här patientkategorin. Där det finns en stor risk för missförstånd och fel egentligen. Just beroende på att patienterna har många läkemedel, de har flera komorbiditeter. Och det är en komplex behandling man lägger upp. Mm. Så jag tror att när man fattar det här beslutet så ska man helst göra det utifrån en rutin som gäller. Eller en praxis som man använder på hela sjukhuset och egentligen hela regionen, tror jag är en fördel. Sen kan man naturligtvis göra avsteg från den för enskilda patienter, för enskilda patienter med väldigt hög eller låg blödningsrisk eller strokerisk. Men att göra lika för de flesta tror jag finns ett egenvärde i. Just tror jag också knyter till det här med beslutet som man fattar det.
Det håller jag med om, och det håller också med Kristoff där, att vi, framförallt vi som interventionella kardiologer och PSI-operatörer, att vi trycker på det här med stentrombosrisken, och då förordar vi trippelbehandling för alla patienter. För vi ser det. Vi ser inte patienter som får stroke eller blödning. Och det är ofta så att på många ställen i alla fall är det PSI-operatörerna som är väldigt drivande i vilken typ av antikoagulation man ska ge patienten. Och jag tror också på det, precis som du säger Jesper, att man, det är bättre att ha en enhetlig rutin per sjukhus eller per region eller per land till och med kanske. Det blir nog svårt att uppnå. Men det hade varit det bästa. Då kan man också följa det på ett bra sätt i register.
Ni pratade om kärlsvask när ni skulle göra riskbedömning. Ni pratade inte om haspled. Eller använder ni av haspled och på vilket sätt?
Alltså vi har utvärderat haspled i trippelbehandlingspopulationen. Och man kan väl säga att haspled fungerar ungefär lika dåligt där som det gör i alla andra sammanhang. Så det är ju något man kan använda för att som en pusselbit. Men det är ju knappast avgörande i hur man handlägger patienten. Så att vi använder det, men med förstånd kan man säga. Sen överlappar ju tyvärr haspled och kärlsvask. Så att det är sällan, de gör sällan helt oberoende information.
Mm. Och även risk och stentrombos. Det överlappar ju där också. Tyvärr.
ESCs riktlinjer nämner haspled i deras flödesschema om jag minns rätt.
Ja, det gör de.
Man får kanske krypa till korset och säga att både kärlsvask och haspled använder vi i brist på något bättre. Så att, men jag tror det pågår arbete för att hitta bättre riskstratifieringsverktyg, och det är vi i akut behov av. Sen hur de riskstratifieringsverktygen ska se ut är kanske lite svårt att säga. Men kanske där man bygger in biomarkörer i större utsträckning som kan predicera både kemiska händelser bättre tillsammans med blödningshändelser. Det kan vara en väg att gå. Mm. Det som slår ut det mesta just nu i varje fall och fråga patienten när det gäller blödning, det är att fråga om patienten har blött tidigare. Om en patient framför sig har blött tidigare, då är väl det som slår ut allra bäst av alla olika kliniska faktorer att fråga efter.
Mm. Om vi går över på lite grann hands-on, lite praktiska rekommendationer, hur ni ser på det, för ingenting är glasklart i de här sammanhangen. Men om vi ser en förmaksflimmer patient framför oss som kommer in med en tydlig hjärtinfarkt, en icke-ST-höjningsinfarkt. Patienten står då på antikoagulantia, antingen varfarin eller på någon NOAC. Hur handlägger ni dem?
Ja, vi om man nu utgår från att patienten får en invasiv behandling med angiografi, för jag antar att det är det lite grann du är ute efter. Så har vi som policy att inte röra den antikoagulationsbehandlingen som patienten har. Utan vi låter den stå kvar. Kanske inte ska öka i varan eller i närvärdena, men försöka hålla det på en stabil nivå. Gärna under 3 i alla fall innan vi gör angio. Helst lägre förstås, men vi har nog inga större problem att göra angio under 3 INR. Vi gör ju det radialis och uppfattar det som ganska säkert. Och sen brukar vi förbehandla de patienterna med trombyl, 75 mg som underhållsdos, och Vi ger inte något lågmolekylärt heparin eller fundaparinux för angiografi. Och i samband med angiografi så handlägger vi det utifrån kranskärlsanatomin förstås, om vi ska revaskularisera patienten eller inte och vilken typ av revaskularisering vi gör. Och blir det PCI så laddar vi patienterna med klopid och grel på bordet. Och vi ger dem då ofta lite grann heparin också under själva ingreppet. Sen låter vi patienterna stå på varan, trombil och klopid och grel i en månad efter PCI. Sen släpper vi till dubbelbehandling med varan och klopid och grel. Nu på senare tid så har det kommit upp en diskussion huruvida vi ska använda NOAC eller varan. Och trenden är väl att vi mer och mer kommer använda NOAC. Där kan jag känna en liten farhåga i hur man ser efter ett år. För det, efter ett år så släpper vi på trombocytarman. Och låter, låter antiagulationsbehandlingen vara immunoterapi. Och då är frågan hur pass bra NOAC är på att skydda mot infarkt jämfört med varan då, som vi var lite grann inne på tidigare. Men det är så vi har lagt upp det i Västra Götaland, vad vi tänkte göra.
Patienten kommer in med bröstsmärtor och får trombyl då i ambulansen, eller akuten, eller?
Ja, en NCD-MI ska man väl, det förbehandlas ju då när man har en etablerad diagnos.
ASA.
ASA, ja.
Så de får ASA så fort ni har konstaterat att de har...
Där man, alltså att man är någorlunda säker på att NCD-MI är en rimlig diagnos.
Okej, sen kan det gå 1-2 dygn innan angio. Ja. Alltså. Hur gör ni i Uppsala?
Ganska likt mot hur man gör i Göteborg. Kanske med undantaget att vi på icke-estenisinfarkt skulle förbehandla även med en pituitolhämmare hos patienterna som står på antikoagulantia. Och sen lite grann beroende på utfallet av koronografin släppa rena. Konservativt behandlad hjärtinfarkt skulle vi behandla med endast antikoagulantia och ASA, medan en PCI-behandlad icke-estenisinfarkt skulle vi trippelbehandla. Och då trippelbehandlingen under lite olika lång tid beroende på patientens blödningsrisk. Då. Och hos de patienterna med störst risk för blödning under en månad med trippelbehandling. Och då så följer vi idag de riktlinjerna som finns att trippelbehandlingen sker med klopidogrel och inte något av de nya pituitolhämmarna, om det är tillsammans med antikoagulantia.
Det är enligt ECS-riktlinjer. Eller?
Nej,
utifrån de konsensus skrifter som finns, men det finns ju lite olika rekommendationer här, både ut efter duration och ut efter vilken typ av trombocythämmare man ska välja, om man ska välja ASA, aspirin eller om man ska välja pituitolhämning i trippelkombination, eller om man också i vissa fall kan överväga dubbelhämning, det vill säga med antikoagulantia plus ett, en trombocythämmare.
ESC förordrar trippelbehandling i 6 månader. Efter en stund och PCI.
Så vi har inte hög blödningsrisk när man kan gå ner i tid.
Just det, där tog de hänsyn till Hasbled.
Ja.
Hur gör ni i Lund?
Jo, vi gör lite annorlunda. Men det första man ska tillägga tror jag det är att man kommer att, om man ser sig om i Sverige och världen, att hitta många olika lösningar på det här problemet. Och det i sin tur beror på att det finns en brist på bra evidens och det finns också en utveckling inom området med nya PTV-12-hämmare med nya antikoagulantia som gör att det här rör på sig över tid. I dagsläget gör vi så här i hela Skåne, för vi har samma PM, att PCI-behandlade patienter, oavsett om det rör sig om en NCD-MI eller en STEMI, en non-STEMI eller en STEMI, så behandlar vi med trippelbehandling endast under vårdtiden, endast under den inneliggande perioden på sjukhus. Och då behandlar vi med Brilic, ASA och det antikoagulantium som patienten råkar stå på sedan tidigare. Antingen varan eller NOAC. Och om det rör sig om ett NOAC-preparat, då går vi ner till låg dos. När patienten sen skrivs ut på sjukhus så är vi präglade av WOST-studien, så att då plockar vi bort ASA. Patienten behandlas sedan med Brilic tillsammans med alltså ett oralt antikoagulerande preparat under 6 månader. Och därefter plockar vi bort Brilicen och så står patienten kvar på OAC i monoterapi. Och man kan säga att det präglar en ambition att gå en slags gyllene medelväg, för att skälet till att vi plockar bort ASA, det är för att vi är rädda för blödningar. Skälet till varför vi väljer lågdos NOAC är för att vi är rädda för blödningar. Skälet till varför vi väljer ticagrelor istället för clopidogrel är för att vi är rädda för tromboser i frånvaro av någon annan trombocythemmabehandling. Vi får ändå komma ihåg att 20-25% minst är non-responders på clopidogrel, och plockar vi bort ASA, vad händer då med non-responders-patienterna när de står helt utan fungerande trombocythemmabehandling och ett nyligt AKS och till och med en stent? Så att vår väg är en trombocythämmare som är effektiv, ett antikoagulantium, 6 månader.
Vad har ni för rational för att plocka bort det vid 6 månader?
Det är en anpassning till ESS guidelines. Vi använde tidigare 3 månaders behandling, men har gått upp vid den senaste revisionen. Men det är konsensus åt en rimlig medelväg att gå. Det finns ingen randomisering riktigt att gå efter. Så att. Men så är det.
När det gäller doserna av NOAC, så gör det ju ännu mer komplicerat, så att säga, att använda den lägre eller högre dosen. Jag tycker nog att man ska hålla sig till fasttexten där i första hand. Det är endast egentligen dabigatran 110 mg som verkligen testats mot varfarin och har lika god strokeskyddande effekt. Så i ert fall kan man tänka sig en 70-årig kvinna med diabetes och tidigare stroke som mycket väl skulle kunna få den lägre dosen av något av de andra DOAC, där vi inte har så stor aning om faktiskt hur den strokeskyddande effekten är. Och för de här patienterna är ju sannolikt, i det fallet i varje fall, risken för stroke större än för en ny hjärthändelse i form av hjärtinfarkt.
Det är helt sant, vi vet inte. Vi vet inte vad som händer när vi använder lågdos NOAC-preparat till patienter som egentligen som lågdos inte är avsett för. Det är en sak om man har en väldigt låg kroppsvikt, nedsatt njurfunktion och får en lägre dos. Man kan ju tänka sig rent intuitivt att då har man väl samma mängd verksam substans i kroppen sannolikt, om den inte filtreras ut i samma utsträckning, om kroppen är mindre. Men om man tar en patient som inte är studerad för det och ändå väljer lågdos, då vet vi inte riktigt vad vi gör för någonting. Men det får ses ur perspektivet att vi har ingen bra evidens åt något håll, och i ljuset av att man är rädd för blödningar så är det en tänkbar väg att gå att välja den lägre dosen.
Det enda vi med säkerhet vet med trippelbehandling är ju att man ökar blödningar.
Mm.
Så att jag håller med om det, att det är rimligt att tro att man, eller att risk-nytta-balansen väger över så att man minskar dosen på NOAC.
Sen en kompletterande fråga är hur man gör med sitt INR och INR-mål i den mån man behandlar med varan. För att där finns det studier som visar att om man har ett INR-mål på mellan 2 och 2,5 och lyckas hålla patienterna inom 2 till 2,5 så har man inte fler blödningsevents än vad man har vid dubbel trombocythämning. Vårt problem har varit att vi har inte lyckats med det. Så vi har gått från att tidigare rekommendera target 2 till 2,5 från 2 till 2,5 till nu 2 till 3. Och det är på rekommendation från koagulationscentrum, där de har sett bara egentligen en ökad svängning i INR och inte ökad tid i målområdet. Men det är ju en liknande fråga.
Och sen nästa fråga är ju just det här som jag tycker känns lite problematiskt. Det är ju det här med den strokeskyddande, eller med infarktskyddande effekten med NOAC i monoterapi, som vi egentligen vet ganska lite om. Trots att vi har lite metaanalyser, vi har lite registerstudier hit och dit. Men det finns ju ingen bra stor studie som visar jämförelse mot ASA eller mot APTA. Och framförallt kanske dabigatran med lite en liksom tendens till ökad infarktincidens i de studierna som finns. Jag vet inte hur ni ser på det, Lund, när ni släpper efter 6 månader på trombocytämningen.
Det man kan säga, man måste ju... hur ska man formulera det här? Det är absolut en relevant fråga. Vi har ingen säker data att gå på. Det man kan säga är att i de material som finns på NOAC-behandling, och där man får anse att koronarsjukdomen är ett stabilt skede, så är det ovanligt med koronara händelser och stentromboser. Och sen är frågan, när övergår en instabil koronarsjukdom till att vara i ett stabilt skede? Det är vi inte riktigt säkra på. Men det är en pusselbit som kan stödja användningen av NOAC i enkel behandling. Sen skulle man ju önska att man hade en motsvarande varisstudie på NOAC-preparaten. Mm. Och även ur mitt perspektiv skulle jag gärna vilja se en jämförelse mellan singelvaran och lågdos NOAC plus ASA. Det skulle också vara en intressant studie att se, som inte jag har sett i alla fall. Men det är absolut en relevant fråga. När ska man gå över till enkelbehandling?
Ska man gå upp? Och då får man ju gå upp i dos också. Och inte glömma
absolut,
det.
Då måste man gå upp i dos. Mm. Och där kommer vi in på en annan sak. Och det är ju informationen till patienten. Hur var, man får vara noggrann så man inte slarvar bort patienten i de här snirkliga vägarna man ska gå med olika tidsperioder för de olika preparaten. Mm. Jag tycker man kan slå ett slag för patientinformationen. Den använder ni säkert också. Men den skriftliga patientinformationen tycker jag är viktig, inte bara som en service för patienten, att man berättar vad man har gjort och vad som har hänt och vad tanken är, utan även att informera exakt om vad tanken är framöver och vad riskerna är med den behandlingen som patienten står på just nu.
Mm. Så i Lund, efter 6 månader har patienten med förmaksflimmer genomgått hjärtinfarkt, NOAC eller en OAC.
Ja.
Antingen NOAC eller varfarin.
Ja.
Uppsala, när går de över till enbart OAC?
Efter 12 månader då.
12 månader.
Endast antikoagulantia. Och det sista halvåret mellan 7 och 12 månader så har man antikoagulantia och en trombocythämmare.
Och i Göteborg?
På ACS så använder vi en månads trippelbehandling med clopidogrel, varan eller NOAC. Och efter 12 månader enbart OAC, alltså antikoagulation.
Så ni har dubbelbehandling
från månad 1 till 12?
Från månad 1 till 12 har ni dubbelbehandling. Mm. Kanske lite känslig fråga. Hur kommer det sig att vi gör så olika olika delar av Sverige? När vi ändå, kardiologer, brukar ju följa europeiska riktlinjer ganska bra ändå.
Jo, det är sant. Men i områden där vi har väldigt lite evidens och där rekommendationerna baseras på väldigt lite evidens eller ingen evidens, då finns det utrymme för tolkning. Och det är väl typiskt ett sådant område där det finns utrymme för tolkning. Så tror jag vi får acceptera att det ser lite olika ut i olika delar av Sverige. Vi har olika kontroller av våra patienter, vi har olika återbesöksfrekvenser och så. Och när det gäller hur man monitorerar patienterna efter hjärtinfarkt som har samtidigt förmaksflimmer, så tror jag det är en viktig faktor att ta in. Täta återbesök för patienter med trippelbehandling är viktigt, att tätt monitorera blodvärden och också kontakt med patienten, att de är väl informerade vad behandlingen innebär och vad de ska göra i händelse av de får blödningar.
Följer ni upp patienter med flimmer på ett annat sätt än de som inte har flimmer hos er?
Vi följer upp,
vad är det, kranskärlssjukdom?
Vi följer upp patienterna med oftast med tätare provtagningar under den månaden de står på trippelbehandling.
Vad tar ni för prover då?
Framförallt blodvärde. Man monitorerar. Det är ju ofta så, i varje fall när det gäller gastrointestinala blödningar, att det kommer en förvarning. Det sker ett sjunkande HB successivt innan det blir riktigt illa. Och då ger det den behandlade läkaren ett fönster att agera. För de intracerebrala blödningarna är ju självklart inte så. Utan där är istället viktigt att till exempel monitorera blodtrycket. Och se till att patienter med trippelbehandling inte får vara hypertensiva. Så sköta dem lite ovanligt noggrant, som man klipper sitt bonsai-träd där hemma, får man sköta sina förmaksflimmer patienter.
Är det så att ni alla behåller patienterna det första året kvar på kliniken innan ni skickar ut dem till primärvården?
Det beror på vad man menar. I Göteborg så har vi, det är väl de här CFIA-återbesöken man har egentligen. Vi har ingen liksom automatisk uppföljning hos läkare, utan vi har en sekundär preventionsmottagning som sköts av väldigt duktiga sjuksköterskor som flaggar upp för en läkare som är ansluten till mottagningen om det är något problem med patienten, och då har vi läkarbesök. Men så har vi ett återbesök efter 3 månader eller om det är lite tidigare än så. Och sen går de ju på sina kontroller för flimret en del också, men det gör nog inget som ni gör, så tror jag inte att vi gör. Men det borde man nog göra, jag håller med dig att det är viktigt.
Vi följer upp patienterna med förmaksflimmer och AKS på samma sätt som vi följer upp de andra infarktpatienterna. Mm. Vilket i princip är sjuksköterske, sjukgymnast, kontakt på cancerhjärtsmottagningen. Mm. Och även med läkarbesök. Men vi har inga extra kontroller. Det är ju en klok tanke. Mm. Sen följer vi upp alla våra patienter med samtidig OAC och trombocythemmabehandling retrospektivt som en kvalitetskontroll av verksamheten. Just i ljuset av att det finns många olika sätt som man har valt att lösa detta på. Och eftersom vi tidigt startade med en samtidig TICA Galor och OAC-behandling redan innan det fanns nämnt i några guidelines överhuvudtaget, så ville vi veta att vi inte missade någonting, alltså i form av stentromboser eller blödningar. Så vi har liksom successivt försökt följa de här patienterna för att fånga upp tidiga signaler på att vi behöver ändra på våra PM. Så det gör vi också, men det är ju utöver den liksom individspecifika uppföljningen.
Är det regionalt eller i Lund?
Vi började i Lund och sen så fortsatte vi med Lund-Malmö och sen så la vi till Helsingborg. Och i nästa skede kommer vi använda hela Skåne. Mm.
Hur går det till när ni ser över retrospektivt hur det går för dessa patienter? Har ni någon plan för när ni ska gå in och kika? Vilka intervaller?
Ja, vi har använt läkarstudenter som, eller RIKS-HIA data på vilka patienter det rör sig om. Läkarstudenter som får läsa igenom alla journalerna från alla vårdtillfällen efter indexeventet. Och sen när de har samlat in all information så har vi varit en mindre grupp individer som har, vad ska man säga, adjudicerat händelserna. Så att vi har fått samma bedömning av blödningar och tromboemboliska händelser. Och det har gjorts delvis successivt, delvis med intervaller.
Det blir ju noggrannare än att bara titta i registret.
Ja, det blir det. Oh, ja. Just det. Det tror jag är rätt stor skillnad. Alltså, framförallt blödningsevents är svåra att beskriva i register. Man fångar ju såklart upp klassiska, det liksom stormande GI-blödningar för att de får en blödningsdiagnos. Mm. Men i många patienter som söker med en diffus problematik på akuten och så hittar man en sannolik GI-blödning tillsammans med kanske lite hjärtsvikt, någon infektion eller något annat. Och så drunknar den här blödningsproblematiken i de andra diagnoserna och fångas inte upp.
Men menar du att ni kommer titta på alla patienter i hela Region Skåne som har fått trippelbehandling eller dubbelbehandling under ett halvår?
Så som vi gör nu så har vi följt upp dem Malmö, Lund, Helsingborg.
Okay.
Men vi kommer att inkludera hela Skåne i ljuset av att vi har samma PM i hela Skåne. Mm.
Har ni någon särskild uppföljning på era patienter inom det här området? Rent forskningsmässigt att säga att det går bra, eller?
Jag önskar att vi kunde säga att vi har det, men det har vi inte.
Det var jättebra.
På lokal nivå har vi inte det, men det är klart i Sverige stort har vi flera projekt som syftar på att titta på patientpopulationen i kvalitetsregister. Men precis som Jesper sa, det är framförallt i kemiska händelser som vi tror vi har bra täckning utifrån, men blödningshändelser är det svårare att få bra täckning på. Framförallt de mindre händelserna.
Ja, det är uppenbart att det finns många frågor kvar att besvara inom det här området och vi kommer säkert få ännu mer frågor ikväll under föreläsningarnas gång från publiken. Jag önskar er lycka till ikväll och tack så mycket för att ni ställde upp och var här idag och berättade om era erfarenheter och hur ni gör. Tack ska ni ha.
Tack så mycket.
Tack så mycket.